kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio, programmet Bibeltimman. Producent och tekniker för programmet är jag, Ulf Gustafsson. Ja, du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och nu är det över Jakobs brev vi har kommit. Och det är del 4. Vill du höra dem i Värnamo kyrka så kan du göra det på tisdagar klockan 18.30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Alltså då, Jakobs brev, och här har vi Håkan Sundliden.
Då är vi i Jakobs brev, det första kapitlet. Jag har gjort ett litet märke här i mina anteckningar. Och det är nästan mitt i en mening, så jag vet inte exakt var vi slutade. Men vi var i det avsnittet som är kapitel 1, vers 5 till och med 8. Där är några versar som handlar om att vi ska be om vishet. Eller visdom, står det här i folkbibeln. Alltså i vers 5, om någon av er brister i visdom ska han be till Gud. Och i vers 6, men han ska be i tro utan att tvivla. Och i vers 7, en sån som tvivlar ska inte tänka att hon kan få något av Herren. Och där hade vi börjat med att kommentera. Och jag minns att vi talade om, det är två begrepp här, kunskap och visdom. Och att innehållet i de här två orden, kunskap och visdom, är lite annorlunda när man tittar i det bibliska materialet jämfört med det västerländska och det grekiska. Jag berättade om kunskap, och jag sa det förra gången, att kunskap i biblisk mening, i den hebreiska meningen, det är ju att ha kunskap om Gud. Han är all kunskapskälla. Så när man lär känna Gud, då får kunskap om Gud och lär känna Gud, då har man kunskap. Annars har man ingen kunskap egentligen. Så att det är alltså knutet till Israels Gud. Men däremot i den grekiska miljön, i antiken för övrigt, så är det ju inte alls på det sättet. Utan där är det så som vi uppfattar det vanligtvis, kunskap, det är att man har insikter och man känner till mycket och har samlat på sig på olika sätt. Den dimensionen finns också i den hebreiska miljön. Men framförallt så är det den här gemenskapen, kunskapen, insikten om vem Herren är som är avgörande. Och på hebreiska så betyder ju kunskap snarast då att man har gemenskap, för uttrycka det kanske lite förenklat, men i alla fall. På grekiska, det var ju, problemet är nämligen att när man några hundra år innan Kristus översätter gamla testamentet till grekiska, alltså Septuaginta heter ju den bibelöversättningen, då måste man ju använda grekiska ord. Och då riskerar man att innehållet i orden förändras. Och det ord som man får använda för kunskap, det är ordet gnosis, som ni känner igen. Gnosis, som är samma ord som gnosticismen. Gnosticismen som var, tror jag vågar påstå, den största risken för de första kristna. Den största risken för de första kristna var inte förföljelsen. Det var nästan tvärtom, att förföljelsen, det ska vi se mer av här i Jakobs första kapitel. Förföljelsen gjorde ju att de blev snarare sporrade och mer fick fly till Herren, så att säga, och fånga in Herrens kunskap och vishet i sitt liv. Så det var inte det värsta. Men gnosticismen, det var ju en lära som hotade att upplösa den kristna läran inifrån. För att gnosticismen, det är inte något entydigt begrepp, utan den kunde ta sig ut på många olika sätt. Det motsvarar ungefär, om vi säger New Age idag. New Age, vad är det för något? Det är ju liksom inte en bestämd lära, utan det är vissa insikter och det är vissa principer. Men de kan ju komma, New Age-tänkare kan uppenbara sig på olika sätt, i olika sammanhang. Och inom New Age kan man till och med bejaka Kristus, för man talar om Kristus där. Så var det med gnosticismen. Så att det som var fara och färde, det var att genom den grekiska hellenistiska kulturen så följde det sättet att tänka som finns i gnosticismen, följde med in i det här bibliska ordet kunskap att lära känna Gud. Och då, för man har översatt det, så fick man ju ta ett ord ifrån den hellenistiska världen, ordet gnosis. Och då blev det ett annat innehåll plötsligt i ordet. Så att när de som levde kanske 100 år innan Kristus, eller under det att Jesus levde, eller för all del efter 100-200, särskilt 200 år efter Jesus, när de läste den grekiska översättningen, då läste de gnosis, och då var det ett helt annat innehåll än det ursprungliga. Och jag skulle kunna tänka mig att det är likadant idag. Därför att om du tar en svensk, vilken som helst här ute på gatan, och de får läsa här, och de får läsa om att man ska ha kunskap, så tror jag nog att de flesta svenskar associerar hit upp. Att man har mycket insikter, man har läst böcker och man har tänkt ut, och det är logiskt och så vidare. Men det är ju inte det bibliska innehållet. Utan det bibliska är kunskap om Herren. Att ha lärt känna Herren. Så det är därför som jag tar lite tid till det här. Därför att det är precis på samma sätt med ordet visdom. Visdom i den bibliska miljön, också Jakobs brev, det är ju att göra Guds vilja. Herrens fruktan är vishetens begynnelse, står det i Ordspråksboken. Så vishet och visdom, den börjar med att man fruktar Herren. Om man inte fruktar Herren, så kan man aldrig få visdom i biblisk mening. Därför den börjar med att man lär känna Gud, att man får kunskap om Gud, vem han är och vad som är hans vilja. Sen kommer visdomen. Medan det då i den grekiska miljön så heter visdom Sofia. Precis som namnet Sofia alltså. Det betyder ju vishet eller visdom. Men innehållet i den hellenistiska visdomen är ju inte att man ska lära känna eller göra Israels Guds vilja. Utan det är ett helt annat innehåll. Ett innehåll som är mera, ja, ungefär som jag tror att svenskar också betraktar vishet. Att det har att göra med... Ja, hur ska man beskriva vishet? Ni får nästan hjälpa mig att tänka själva, men det är någonting som kommer ur erfarenheter. Det är någonting som kan vara fördolt och som man kan få tag på då, som inte alla har, men någon har det. Inom mysteriereligionerna så hade man ju mycket esoterisk kunskap. Esoterisk kunskap, det betyder alltså hemlig kunskap. Finns förresten i våra hemliga ordnar, typ frimurare och tempelriddare och sådana, där man går från olika grader. Så att man befinner sig i en grad, men man vet inte vad som finns i nästa eller nästnästa grad. Det är en esoterisk kunskap. Så att man får veta liksom allt eftersom man växer in i mysteriet. Och så tillägnar man sig en sorts vishet. Men det är inte vishet i biblisk mening. Utan vishet i biblisk mening, det är att göra Herrens vilja. Att göra så som Guds ord säger. Att frukta Gud är vishetens begynnelse. Och att göra hans vilja är visheten. Och något annat kan det inte vara. Det är till och med så att. Om vi kan titta här på några versar i Jakobs brev. Om ni tittar i. Ja, redan i 5:e versen förresten som jag läste. Så står det ju. Om någon av er brister i visdom. Skall han be till Gud. Som ger visdom. Han ska inte gå någon annanstans. Han ska gå till Gud. Alltså Israels Gud. Någon annanstans kan du inte få visdom ifrån. Och du tittar vidare i 3:e kapitlet. För han kommer ju tillbaka. Det som vi gör nu här i 1:a kapitlet. Till och med vers 15 eller vers 20. Hur man nu ser det. Det är ju inledningen som vi håller på med. Men sen kommer det igen det här resonemanget i det 3:e kapitlet. Så om du ser i det 3:e kapitlet vers 13. Så står det om. Är någon bland er vis och förståndig. Då ska han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande. Men bär ni på bitter avund och stridslystnar i ert hjärta. Då ska ni inte skryta och tala emot sanningen. En sån vishet kommer inte ovanifrån utan är jordisk. Så här kontrasteras å ena sidan en vishet som kommer ovanifrån, som kommer ifrån Israels Gud, mot en jordisk vishet som Jakob kallar för oandlig, ja demonisk, står det i Folkbibeln 3:15. Och i den 17:e versen så ser ni det igen. Men visheten ovanifrån, alltså den som kommer ifrån Israels Gud, den är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Det är alltså andens frukt. Så här finns alltså bara den visheten, den kunskapen och den visheten som kommer ifrån Israels Gud, och så finns det den som inte kommer därifrån. Den första är god, den senare är ond. Det är det bibliska sättet att förstå det här. Och det kan ju vara bra att känna till, för det behöver vi förstå när vi läser de här verserna. Sen så står det vidare då, om jag får lämna det med kunskap och vishet nu. Så står det vidare, inte bara att man ska be till Gud som ska ge den här visheten, utan i vers 6 står det, man ska be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sån människa ska inte tänka att hon kan få något utav Herren. Och det här låter ju också då kanske lite svårt för oss västerlänningar. För tvivla, det är ju någonting som vi alla gör. Men det tvivla i biblisk mening, det betyder att man är, det grekiska ordet betyder att man är delad i sitt hjärta. Man är splittrad i sitt själsliv. Schizofren kanske man skulle kunna dra till med för att få i överförd mening till vår terminologi så att säga. Det är alltså något sjukligt. I gamla testamentet så vet man ju att människans hjärta är odelat. Och därför så heter det i det förnämsta budet, alltså Israels trosbekännelse, och det viktigaste i den judiska tron, det är ju, hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Och då har jag flera gånger talat om det och sagt det, för det tror jag man behöver upprepa många gånger, att hela ditt hjärta, det betyder inte bara med allt ditt goda och med all din begåvning och med all din tro, utan det betyder ju också med alla dina svagheter och alla dina missgärningar och alla dina dåliga sidor. Det finns ju också i ditt hjärta. För i ditt hjärta finns både det goda och det onda. Men det ska vara ett helt hjärta som man kommer till Gud med. Så man ska komma till Gud sådan som man är. Och man ska komma till Gud också med sina synder och med sina sjukdomar och med sin tid och almanacka, och allting ska vara sorterat under Gud. Det är alltså så man lever i gemenskap med Gud. Men om man haltar på båda sidor, om man är delad, så betyder det i den bibliska miljön att man försöker manipulera Gud när det passar mig själv. Å ena sidan, och sen å andra sidan så söker man då jordisk eller till och med demonisk vishet för att backa upp allt det där som man inte kan tro om Israels Gud. Den som lever på det sättet ska inte tänka sig att man kan få någonting gott ifrån Gud. För Gud ser till våra hjärtan. Så det är så det ska förstås när vi läser att han ska be i tro utan att tvivla. Ni kan titta i Saltaren. Vi ska titta i Saltaren och i Hosea. Saltaren kapitel 12. Så får ni ytterligare några versar som vittnar detsamma. Nu ska vi se. Saltaren 12. Vers 3. Vers 2 så börjar det med, fräls Herre. Ty de fromma är borta. De trofasta har försvunnit. Och så vidare. Det är alltså fienderna här då i vers 3. Tala lögn, den ene med den andra med hala läppar, och dubbelt hjärta talar de. Med dubbelt hjärta talar de, alltså med kluvet hjärta. Det här är människor som inte är förenade med Gud genom tron. Så det här är något konstigt, att man har ett delat hjärta. Det är därför jag drog till med det här ordet schizofren, för det är ju någonting som är sjukt. Hosea, profeten Hosea. Där har vi det innan Joel och Amos. Nu kan vi se Hosea kapitel 10. i början där i vers 2 talas det om deras hjärta är delat. Nu ska de lida sitt straff och så vidare. Och det är ju den här förståelsen som ligger bakom också det ordet där Jesus säger att ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Det går inte. För då är man delad, då är man kluven på ett sätt som gör att man inte håller samman. Då slits man itu helt enkelt. Så därför är det viktigt att vi tänker på det bibliska sättet. Och att vi vågar tänka så om oss själva också. För det har jag ju märkt, inte bara i mitt eget liv utan också i min pastorala tjänst. Hur svårt det är också för kristna människor att tänka och ännu mer säga detta att jag tjänar Gud med hela mitt hjärta. Därför att man lägger någonting annat i de orden. Men om du lägger det bibliska innehållet och säger jag tjänar med Gud med hela mitt hjärta. Och du är införstådd att det betyder med hela din varelse. Med allt ditt goda och med allt ditt onda. Då förstår du att det är så man måste säga. Jag pratade med Viktor då, våran äldste pojk. Han kan inte ha varit gammal. Han måste ha upptäckt den kristna tron. Börjat lära känna Jesus. För en dag så kom han till mig. Och han ville förvissa sig om att han var helöverlåten. För det hade han hört av de frikyrkliga vännerna. Man skulle vara helöverlåten. Och då undrade väl han om han själv var helöverlåten. Eller om han bara var kristen. I alla fall så pratade vi om det. Så sa du Viktor, vi gör så här att vi går till en konkordans, alltså en ordbok. Där finns ju alla de bibliska orden. Så slår vi upp det här ordet helöverlåten. Finns ju inte i Bibeln. Finns inget sånt ord. Och så pratade vi vidare och så kunde vi konstatera det. Och han kunde ta till sig det också. Varför finns det inte något sånt ord som helöverlåten? Ja, därför det finns inga halvöverlåtna. För antingen så tillhör man Kristus eller också gör man det inte. Det är svart och vitt i den bibliska ordspråket. Och det gäller för oss, även om vi känner oss ofullkomliga och otillräckliga, att vi vågar tänka och säga om oss själva att jag tillhör Kristus helt och fullt. Det är det som är min räddning. Ja. Det är där befrielsen ligger. Det där evangeliet blir kraftigt i mitt liv. För jag vet att det är mera än vad jag förtjänar. Gud är större. Han har gjort allt för mig. Och jag tar emot allt han har gjort för mig. Finns inte ordet helöverlåtet. Finns inga andra typer av kristna. Om du läser i breven. Utan antingen så är man kristen och döpt. Det vill säga, då har man korsfäst den gamla människan. Då har man lämnat otron bakom sig. Och så har man blivit en troende. Sen att man kämpar med tvivel. Eller att man inte tycker att man räcker till. Det hör ju till tron så att säga. Men tron i grund. Det är att vara relaterad till Gud. Så att Gud har tillträde i mitt liv. Och att han får härska. Så det är så Jesus menar också när han säger att vi kan inte tjäna både Gud och mammon. Alltså för hela ditt hjärta hör till honom. Man kanske skulle uttrycka, om jag försöker föra över det här till modern svenska eller modern sätt att tänka. Det är inte riktigt bra, det är bättre att lära sig det bibliska. Men vi talar ibland om vår högsta prioritet. Alltså Gud är vår högsta prioritet och något annat kan inte vara möjligt. Antingen är han din högsta prioritet eller också är han inte det. Och han ska vara, du är ju hans högsta prioritet. Han har älskat dig över allting. Du är högst prioriterad ifrån Guds sida och på samma sätt åt andra hållet. Han tillhör dig, du tillhör honom. Det är högsta prioritet. Det är att vara kristen. Och då gäller också förstås när vi kommer till vers 9 och 11. För nu ska vi gå vidare. Om det är nu på det här sättet. Att Gud är min högsta prioritet. Eller jag ska inte säga om utan säga när. När det nu är på det här sättet. Att Gud är min högsta prioritet. Och jag älskar honom av hela min varelse. Då gäller det förstås att se upp med vad ska vi säga, vi kan kalla det för, det gäller att se upp med sidointressen. För sådana har vi ju. Det är inget fel att ha sidointressen. Men de måste vara underordnade. Annars blir det fel. Och det är vad verserna 9-11 handlar om. En ringa broder ska berömma sig av sin höghet och en rik av sin ringhet. Han kommer ju att vissna bort som blommorna i gräset. Solen går upp med sin brännande hetta och sveder gräset så att dess blommor faller av och dess skönhet förgår. Så ska också den rike vissna bort mitt i sin strävan. Ni ser alltså att Jakob adresserar särskilt här de som är rika. Och det, man läser mellan raderna så förstår man, inte minst på slutet här på 11:e versen. Jag för all del både i början på 10:e versen och slutet på 11:e versen. Att Jakob vänder sig till de som är rika och som berömmer sig av sin rikhet eller rikedom. Det är inte så att Jakob eller något annat bibelställe är emot rikedom. Men däremot så måste rikedomen vara betraktad som ett sidointresse, underordnat Guds herravälde i våra liv. Det är den viktiga skillnaden. Och det är svårt för den som är rik, och därför så vänder sig både Jesus och Jakob och många andra bibelställen också till de rika, så att man inte lurar sig själv. För det är ju vad det här mycket handlar om, att inte bedra sig själva. Så att man inte bedrar sig själv och plötsligt så är sidointresset och mina aktier och fondsparande och pension och allt vad det är för något är viktigare än min tro på Kristus. För då bedrar man sig själv. Ska vi komma in på mera. Och varför ska man då se upp med de här sidointressen? Ja, dels därför att de är ju farliga på så sätt, eftersom de drar uppmärksamhet ifrån oss. Men också av det skälet som står här i den 10:e versen. Och det är ett citat, jag förstår det, från Jesaja 40. Där rikedomen jämförs med blommorna i gräset. Och de är ju sköna och så, men de förgår. Och på samma sätt är det med rikedomen. Och är det så att inte rikedomen förgår, så är det jag själv som förgår. Alltså man får se upp här. Man kan inte bygga sitt liv på rikedomen. Utan rikedomen hör till den här världen. Det hör till förgängelsen. Det hör till det som vi bara hanterar och förvaltar så länge vi lever. Men så fort vi lämnar den här jorden så har vi inte någon glädje av rikedomarna. För att i evigheten så är det andra värden som gäller. Och de andra värdena är överordnade, de jordiska. Alltså jag hoppas ni får det här rätt, jag tror det. Jag tror att ni uppfattar det som en varningssignal när jag säger att evigheten är överordnad det jordiska. Det betyder inte att Guds ord är emot det jordiska. Utan det är bara att det måste vara underordnat, det som är det viktigaste. Och det har ju Jesus med till exempel i liknelsen om, eller liknelsen är det inte, utan händelsen med Marta och Maria. Där Marta har ju så mycket att styra och ställa med, medan Maria då sitter och lyssnar på Jesus. Och så blir det ju en liten ordväxling där som ni vet, och så säger Jesus om Maria att hon har valt det enda nödvändiga. Det som är det överordnade. Så det är också Jakobs synsätt på det hela. Så vi ska läsa de där verserna där om rikedomen som ett varningsord. Här talas om att berömma sig i vers 9. Man ska berömma sig av sin... En ringa broder ska berömma sig av sin höghet. Han ska vara stolt över den. Och tvärtom då, man ska inte vara stolt över fel saker, över några sidointressen som rikedom till exempel. Det är inget fel med att vara stolt eller att berömma sig. Men man måste berömma sig av rätt saker. Man måste berömma sig av Herren som det står. Ha sin stolthet i Gud. vara glad och tacksam för det som Gud har gjort i mitt liv. Men man får inte vara stolt eller sätta sin ära i sidointressena. Alltså precis som med rikedom, stolthet är inget fel, bara frågan om vad man är stolt över. I Jeremia 9, jag skrev upp här ett par bibelställen, vi kan titta på dem också. Jeremia kapitel 9. Där står i vers 23. Så säger Herren, den vise skall inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig. Att jag är Herren som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Det är någonting att vara stolt över. Och frimodig över. För då har man satt sin ära inte i sig själv utan i honom. Titta i Romarbrevet, ska ni se en ganska fantastisk vers där. Romarbrevet kapitel 5. Där skriver Paulus att då vi nu har förklarats rättfärdiga så har vi frid med Gud. Och i vers 2, genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds barmhärtighet. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden. Och här vill jag minnas att det står i den gamla översättningen att man berömmer sig av sina lidanden. För att ha sin stolthet i sina lidanden. Och det verkar ju nästan sjukligt när en västerlänning läser det. Men mot bakgrund av det som jag har sagt så förstår ni vad jag menar. Man har sin stolthet i Herren. Och är det så att vi har lidanden och svårigheter och motgångar så har vi till och med vår stolthet i Herren. Vi har vårt hjärta helt och hållet hos honom och vi tackar Gud också i den situationen. Så att det finns egentligen ingenting som kan hindra oss från att ha vår stolthet i Herren eller att berömma oss av Herren oavsett vad vi råkar ut för, så att säga. Titta också i första Korintsebrevet. Där skriver Paulus på ett liknande sätt. Första Korintsebrevet, det kommer precis efter här. Kapitel 1, vers 26. Här talar alltså Paulus på precis samma sätt. Det är därför jag läser det här. Va? För att man kan väl säga att Paulus kanske på ett sätt inte har någonting att göra med Jakob. För Paulus verkade ju efter Jakob. Men de har ju samma tro. De öser ju samma källor. De tänker på samma sätt. De uttrycker sig bitvis också på samma sätt. Första kor 1:26. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa. Om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Alltså den där jordiska visheten. Den där visheten som man söker i sin egen sfär på något sätt. I den egna kunskapen. Allt det där som gör att man kan bli inte bara lärare utan man kan bli professor och man kan få framstående positioner. Allt det där är ju ingenting värt i förhållande till att ha lärt känna Gud. För det slår ut allt annat. Och det är vad han skriver här. Så här ville Gud att det skulle vara, för att han vill att all den jordiska visheten ska stå där med skam. Det ska inte vara den som gör att man kommer i relation till Gud. Men det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka, det prestigefyllda, stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja det som inte var till, det har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. Så det här är en del i Guds strategi. Det betyder ju inte att den som har mycket pengar eller som är professor och som har en framskjuten position i samhället är körd på något sätt. Det är bara det att i förhållande till Gud så måste den personen mista sitt liv. Och det är ju precis vad dopet handlar om. Där begraver man sin gamla människa. Och när man uppstår så är det någonting helt nytt. Då är det trons liv som uppstår. Då är det gemenskapen med Gud som uppstår. Så det är klart att det är jobbigare för den som har mycket prestige i sig själv eller sina pengar att komma till tro än för den som är utblottad och saknar allt och som ber till Gud om att få bli räddad. Men i principiellt så är det samma skeende oavsett om man är rik eller fattig. Vers 12, alltså Jakob, tillbaka till Jakob, vers 12. Nu ska jag läsa vers 12 till och med 15. För alla är ju inte rika, utan nu talas det här i vers 12 till och med 15 om inte om de fattiga, så i alla fall om de som har prövningar och som har det svårt på olika sätt. Jag läser det då från vers 12. Salig är den som håller ut i prövningen. Ty när han har bestått sitt prov, då ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som frestas ska säga, det är Gud som frestar mig. Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Här talas alltså om livets krona i vers 12. Och själva uttrycket livets krona eller segerkransen, den finns ju omnämnd i till exempel Uppenbarelseboken. Ni vet att den som håller ut där och vinner seger ska få segerkransen, står det. Paulus använder samma uttryck på något ställe i Korintsebreven, vill jag minnas, när han säger att vi ska vara som löparna på löparbanan som springer allt vad vi orkar för att få segerkransen, den hägrande segerkransen. Och vi kan titta också på, det var förresten, förmodligen är det Uppenbarelseboken 2:10 och Uppenbarelseboken 3:11. Och sen är det första Korintsbrevet 9:25. Jag tror inte jag slår upp det, men jag citerade dem fritt. Och den där segerkransen i Uppenbarelseboken, det är alltså en bild, kan man säga, utav seger, fest, belöning, värdighet, rang, salighet. Det är vad det som ligger i det här ordet. Och om det nu är så att vi har prövningar och svårigheter och vi försmäktar i den här tillvaron, så ska vi veta att detta är ändå någonting som Gud, så att säga, räcker till oss och som han ger till oss. Jag citerade också första Korintsbrevet 9:25, och jag bara läser upp de här ställena. Andra Timoteusbrevet 2:5, 4:8 och första Petrus 5:4. Ni ska få mina anteckningar sedan så småningom. Då finns de här bibelställena utskrivna, eller om man lyssnar till någon CD-ROM eller radio så kan man skriva upp ställena, även om vi inte slår upp dem just nu. När man håller sig strikt till den grekiska texten så kan man uppfatta det här på två olika sätt. För man kan uppfatta det ungefär som jag tror att ni alla har uppfattat det, som jag sa det. Att när man dör, då får man livets krona eller segerkrans. Var det så ni uppfattade det? Ja. Men det kan också uppfattas som att man får det här och nu. För det står ju inte när man får det. Och då kan det till och med vara så att tron, själva gemenskapen med Gud, som vi ju har redan här ikväll och nu i tiden, den kan beskrivas som en livets krona. Redan här i prövningarna så har du ju del av det eviga livet. Det eviga livet är ju inte någonting som du ska få när du dör och när du lämnar den här jorden. Det eviga livet är ju någonting som du har tagit emot här och nu. Det är ju det som gör att du är kristen. Du har ju fått del av saligheten. Du har fått del av det evangelium som Jesus kom med när han kom från himlen. När Jesus kom och predikade och förkunnade, så förkunnade han Guds rike, och han förmedlade Guds rike också. När du tog emot ordet, så tog du emot Guds rike. Det har kommit mitt ibland oss. Ordet är i dig, evangeliets ord är i dig. Saligheten har du del av redan här och nu. I den meningen så har du också del av livets krona här och nu. Och det är väl det som är den stora trösten för de här som hade det jobbigt. Och för de som lever i prövningar. Jag läser det en gång till. Den som håller ut i prövningen ska få livets krona. Det står inte att man ska få det efter döden. Det står att man ska få livets krona. Alltså uthålligheten har med sig rik lön, som det står i Hebreerbrevet. Håll ut i tunneln så att säga, så kommer ljuset där på andra sidan. Och inte bara, det är inte så att du får del av det därför att du håller ut. Utan vi får ju del av det, det är en förekommande nåd. Gud kommer ju alltid före oss. Han ger sitt liv till oss, även när vi själva inte uppfattar det. Men rätt för det så kommer vi uppfatta det. Så bara håll ut. Så kommer du se en förvandling, en förändring. Och särskilt förstås om du lyssnar efter evangeliets ord. För om du lyssnar efter evangeliets ord, om du lyssnar till en riktig evangelisk förkunnare, då kommer du höra goda nyheter. Så bara lyssna, så rätt för det så kommer det att dimpa ner och förvandla ditt hjärta. Det är livets krona som vi får del av här i tiden. Lägg även märke till vers 12 där, slutet, som Gud har lovat dem som älskar honom. Jag vill att ni ska lägga märke till det uttrycket, för att precis det uttrycket, som Gud har lovat dem som älskar honom, det använder ju Paulus också, både i Romarbrevet och Korintherbrevet. Jag tror jag ska visa er på det. Romarbrevet kapitel 8. Det här känner ni ju så väl till, för det citeras ofta. Romarbrevet 8:28. Där skriver Paulus: vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och då ska vi inte tolka det så slarvigt som man ibland kan höra att det tolkas. Ungefär som det har blivit i det svenska ordspråket, att allt samverkar till det bästa. För så står det inte. Det står att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det är inte alls säkert att allt samverkar till det bästa. Men för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och hemligheten ligger naturligtvis i kärleksrelationen till Gud. Om jag älskar Gud, så flödar ju Gud in i mitt liv. Då finns ju den kontakten. Och då samverkar alltid till det bästa. Hur eländigt än skulle bli, om jag så skulle bli martyr, så kommer ju ändå kärleken där att fylla mig. Jag har ju en levande relation med honom. Och det är utifrån det perspektivet, alltså med hela ditt hjärta, den här överlåtelsen, den här dialogen, det är utifrån det som man kan veta att allt samverkar till det bästa. Det är överordnat alla prövningar. Nästan som man vill klämma till med ett litet halleluja här. Första Korintherbrevet, där finns det här också. Första Korintherbrevet kapitel 2. Jag ska tala om för er varför. Ja, nu står det inte riktigt så här. I folkbibeln så står det Första Korinthierbrevet 2:9. Gud är trofast som har kallat er till gemenskapen med sin son Jesus Kristus vår Herre. Jag hade önskat att det hade stått någonting om att det samverkar till det bästa för dem som älskar honom. Jag vet inte om det är varför jag har skrivit upp det, om det är olika översättningar. Men det är i alla fall samma tanke, det kan ni se. Gud är trofast. Gud är trofast, han har kallat er till gemenskap. Eller också, jag har skrivit fel vers. Vi får lämna det därhän. Men det som var min poäng då när vi läste här i Jakob 1:12. Saliga den, han ska få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Det är ju tydligen så att Jakob och Paulus, som använder samma uttryck här, samverkar till det bästa för Gud som Gud har lovat. De måste ju ösa ur samma källa. De måste ju ha hört det här någonstans. Paulus har inte kommit på det här för sig själv och Jakob för sig själv. Utan de har ju båda hört det från en gemensam källa tidigare. De har snappat upp det. Och med det vill jag ha sagt att det visar ju att det här är en central, en väsentlig sanning bland de första kristna. Eftersom den dyker upp på två så helt olika ställen som Jakob och Paulus. Vi kan alltså veta att de första kristna, de som levde på 40-talet och 50-talet, de tänkte så här. De tänkte att för oss som älskar Gud kommer allt att samverka till det bästa. Det var allmän gods. Och det borde det ju vara i våra kyrkor och församlingar också. Så det skulle vara vilken skjuts det skulle bli på församlingen om alla tänkte så. Och ändå så är det grundläggande insikter vi talar om. Men nu har ju ni hört det, så att nu kan ni ju tänka om och omvända er, så att säga, om ni nu inte har vågat tänka i de här positiva banorna tidigare. Vers 13. Där står det att, jag ska bara säga det också, sticka emellan med det i anslutning till det här, att vi får livets krona, att allt samverkar till det bästa. Ni ser, i vers 17 kommer ju det igen. Där så skriver han, allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader. Det var det så man tänkte. Men när det är sagt, så ska ju också sägas att det finns ju svårigheter och frestelser, men det kommer inte ifrån Gud. Om du tittar nu i vers 13, så står det, ingen som frestas ska säga det är Gud som frestar mig. Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Utan sanningen är den i vers 14, att frestelser kommer från oss själva. Det kommer ifrån det som vi kallar, eller som Paulus kallar för, den köttsliga naturen. Det kommer från den fallna människan. Den kommer ifrån vår ofullkomlighet och från våra skador och sårigheter. Därifrån kommer tvivel, därifrån kommer uppror och olydnad, därifrån kommer frestelserna. Inte ifrån Gud. Och det här är viktigt att förstå, därför att nu rör vi vid någonting som kallas för människosyn. Och Paulus har med det också. Om ni tittar återigen för att jämföra, så att ni ser den kristna människosynen. Romarbrevet 7. Romarbrevet 7, vers 7. Det är egentligen flera versar ner där. Och jag ska inte lägga ut dem i detalj, men han ställer en fråga här, Paulus. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Alltså, det var först genom lagen jag lärde känna synden. Alltså underförstått den synd som finns i mig. Jag var inte medveten om det förrän lagen kom till mig. och talade om för mig att jag har syndat, att jag har gjort sånt som är fel. Och när lagen talar om vad som är rätt och talar om för mig att jag har gjort fel, då lär jag känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Men synden som finns i mig grep tillfället och väckte alla slags begär i mig. Plötsligt kom det ett uppror inom mig. Och vi kan se också i vers 19. Det är hela kapitlet här, är ett resonemang kring det här. Och det mynnar ut sen i vers 19. Det goda som jag vill gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Alltså det är den fallna människan, det är synden, det är det onda som finns hos varje människa som frestar mig. Samma tanke som hos Jakob alltså, som trycker på underifrån i min natur så att säga. Jag skulle inte vilja säga som man ibland hör att människan bara är genomond så att säga. Att vi behöver ha en mörk människosyn i den meningen. För det kan sägas ganska ofta, inte minst i våra lutherska sammanhang. Men då är det i jämförelse med Jesus. Då är det i min relation till Gud. Så är jag så att säga rakt igenom ond eller förlorad. Men om vi ser på det bara så här människa från människa och på skapelsens plan. Så är det väl nog bättre att uttrycka det som att det finns både ont och gott i varje människa. Det finns ingen människa, brukar man säga, som bara är ond. I förhållande till Gud förstås, men inte i förhållande till sig själv eller till varandra. När det är sagt så drar det nog lite åt en mörk människosyn i alla fall, för att det onda finns hos oss. Och det är det som trycker på. Och det är det som spökar, inte bara i våra egna liv utan i våra relationer och i vårt samhälle i stort. Här har Paulus alltså samma tanke som Jakob. Men Paulus har förstärkt det. Hans brev är ju skrivet efter Jakobs brev. Han har förstärkt det genom att tala om hur lagen väcker synden i våra liv. Den förstärkningen har ju inte Jakob. Jakob, han skriver bara att var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. Han blandar inte in lagen som någon sorts förstärkning till det här, utan bara som ett sorts i sig så att säga. Det finns ett bibelställe i Hebreerbrevet som jag tror kan belysa det här ytterligare. Hebreerbrevet har vi innan Jakob. Hebreerbrevet 6. Här talas då om trons grunder. Det står i första versen att när vi läser det här ska vi lämna de första grunderna bakom oss. Vi behöver inte på nytt lägga grunden, och så räknas det upp lite grann. Så det vi talar om nu, det är alltså lite fördjupning kan man säga. Kanske inte så lätt för nykristna att ta till sig det här, men för er som är det ju mycket enklare. Och då läser man vidare, så står det i vers 4 här om att man har tagit emot ljuset, man har smakat den himmelska gåvan, man har fått del av den helige ande och så vidare. Och så står det om avfall. Och så kommer det i vers 7. Ty en åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda åt dem som den brukas för, den åken får välsignelse från Gud. Men bär den törnen och tistlar är den värdelös. Och förbannelsen är inte långt borta. Slutet blir att den bränns av. Och hur ska vi förstå den bilden då? Jo, om vi läser det noggrant och tänker efter i sammanhang och så ska vi förstå att åken här, det är den kötsliga naturen. I den kötsliga naturen, i människans hjärta, så finns både gott och ont. När evangeliet kommer, när lagen kommer, när evangeliet kommer, när Guds regn kommer och faller på min åker, på mitt hjärta, då växer ju det upp som finns i mitt liv. Det är därför som Paulus säger att när lagen kommer till mig, för lagen är ju god, den är ju bara en förklaring av Guds vilja. När Gud kommer till mig genom sin lag, så är det som när solen skiner på åken eller när regnet kommer på åken. Då vaknar det till liv här inne. Och då börjar det växa. Och vad är det för något som växer upp? Både ont och gott. Så det är viktigt för oss alltså att se till att när det onda kommer upp, då bär man fram det i syndabekännelsen. Då biktar man av sånt. Då reder man ut relationer. Det är som att rensa ogräs i sitt liv. Men det växer också upp, och i synnerhet för vi har vandrat med Kristus, så ska ju andens frukt också växa upp och komma fram. Ska bära frukt. Våran tro på Kristus, våran kärleksgemenskap med Gud blir ju synlig. Och den blir särskilt synlig. Inte bara för att använda bilden av sol och regn kommer till och så väcker det här till liv. Utan den blir särskilt synlig i prövningar förstås. Om jag utsätts för svårigheter och prövningar, om någon kramar mig, ja, då visar det sig vad som finns i mig. Om det då visar sig att det kommer en andens frukt och att tacksamheten till Gud finns där trots allt, då är det ett starkt vittnesbörd. Då är det trovärdigt. Och så har det alltid varit, att i förföljelsetider så har de kristna växt sig som starkast, för de är som mest trovärdiga då. När den kristna församlingen lider förföljelse, svårigheter och så vidare, om den i den situationen lever i lovsång och i kärlek till sina medmänniskor, då blir den oerhört kraft i det. Nu har vi inte den situationen i Sverige. Men en sak som jag tänker på, även om vi inte har några förföljelser, det är ju ofta den splittring och det baktaleri som finns i kristna sammanhang. Vi plågas svårt av splittringen i Kristi kropp. Vi plågas svårt av det svaga andliga ledarskapet, av brist på profetiskt tilltal. I den situationen så kan vi inte bara gnälla och beklaga oss, utan vi måste ännu mer våga tro att Herren beskyddar och leder oss och markerar endräkten med andra kristna. Då blir det trovärdigt. Vi behöver i en situation där vi är så att säga uttunnade på något sätt, när evangeliet är så svagt, då behöver vi leva evangeliet starkt. Och då blir det trovärdigt. Ja, och det kan vi inte åstadkomma själva. Vi kan inte åstadkomma själva, utan frågan är, vad är det som växer upp i våra liv? Vad är det som växer upp under prövningen? Vad är det som växer upp när solen och regnet kommer? Ja, det som finns i våra liv, det är det som växer upp. Och därför så ska vi skynda oss här nu. Om vi går tillbaka till Jakob kapitel 1. Så ska vi skynda till vers 18. Där det står att han födde oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Alltså, Gud har ju kommit till oss genom evangeliets ord. Han har så att säga landat ibland oss. Han har blivit människa. Han har intagit sin tron i mitt hjärta. Evangeliet helt enkelt. Det är det som han har sått in. Och det är den enda motkraften emot den kötsliga naturen. För vi kan inte besegra oss själva. Vi kan inte ta oss i kragen. Vi kan inte så att säga styra våra begär och sånt. För det finns i den fallna naturen hela tiden. Och kommer att finnas så länge vi lever här. Men det vi kan göra, det är att vi kan mer och mer meditera över eller tillgodogöra oss evangeliet, det som Gud har gjort. Så att det är det som sås in i våra hjärtan. Det blir mycket sånt sådd i våra hjärtan. Lyssna mycket till Guds ord. Lyssna mycket till Herren i våra böner. Lovsjunga honom och tacka honom så att vi glömmer bort vår själviskhet. Och i den utsträckning som det trots allt, för det gör det ju, kommer upp sånt som är ondskefullt och som är avskyvärt och orent, så ska vi rensa bort det genom att ta med det i syndabekännelsen. För vi har inte vår stolthet eller vår krona i det vi själva har presterat. Vi behöver inte skämmas för att bekänna våra synder. För vi försvarar inte våra synder. Vi vet vad som bor i den köttsliga naturen. Jag vet att i mig bor inget gott. Jag erkänner det. Jag har ingen glädje i min svaghet, i mina tillkortakommanden och misslyckanden, i mina synder. Jag har min glädje i evangeliet. Jag har min glädje i det som han har gjort för mig. Han har gjort det trots att jag är sån som är. Därför är han min krona. Och min berömmelse. Min stolthet. Jag är upptagen med honom. Av hela mitt hjärta. Det här är alltså till och med vers 15. Är själva inledningen till Jakobs brev. Så det vi har gjort nu, det är att vi har lagt en grund, kan man säga, för fortsättningen. Evangeliet först. Det som händer efter inledningen, det är ju att det som har sagts här om prövningarna och om visheten och att inte ha sidointressen som blir överordnade, om frestelserna i vår egen natur. Det som är sagt här i inledningen, det kommer sen igen i kapitel 2 och 3 och 4. Men inte bara repetitivt utan också lite mer argumenterande. Man skulle kunna uppfatta det, och så har ju många uppfattat det tidigare, att när man läser Jakobs brev att här är bara mycket förmaningar och här är det mycket upprepningar och det verkar som att Jakob har plockat ihop någonting. Men man kan också, och jag tror att det är riktigt som vi har gjort, förstå det här som en sammanställning av hans predikningar. För det är ju upplagt precis som ett antikt tal var upplagt, med en rejäl inledning och sedan så argumenterar man, säger man samma saker fast på ett argumentativt sätt. Först stärker man argumenten och sedan så avvisar man vissa andra argument, som till exempel när vi kommer in i tredje, fjärde kapitlet, den här falska visheten och sånt, va, så man liksom gör rent hus och så kommer tillämpningen på slutet utav brevet. Man skulle kunna säga att inledningen slutar med vers 15. Någon annan vill säga att den slutar med vers 19 och en annan vill säga att det slutar med vers 22. Jag tror att man mycket väl kan göra så att vers 16 till och med 22, för de verserna inramas ju, som ni ser, av samma uppmaning, nämligen att inte bedra sig själva. Det står i vers 16: bedra inte er själva, mina älskade, och så vidare. Och det slutar i vers 22: att vi ska vara ordets görare, annars bedrar ni er själva. Så det blir som en sorts parentes, kan man säga, de här verserna. Eller, parentesen är nog inget bra sätt, utan det är bättre som en sorts övergång till den fördjupade argumentationen som sen kommer i slutet på första kapitlet och andra kapitlet. Så det vi har gjort, kan man säga, är inledningen, och nästa tisdag så får vi se hur han lägger upp den här övergången. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över Jakobs brev. Det var del 4 vi hörde. Härefter så kommer sändning ifrån Missionskyrkan, Radio MF. Och du får lyssna till deras söndagsgudstjänst. Och det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Programmet heter Bibeltimman. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson.